En podcast från Aftonbladet.
14 oktober klockan 10.42. En kvinna går in på en auktionsfirma som handlar med guld. Hon har en svart jacka över en mörkblå hoodie, är diskret sminkad och har ljust rosamålade läppar. Hennes blick är fokuserad och bestämd, men ibland skymtar ett leende. När hon kommer fram till desken sticker hon ner handen i jackfickan. Därifrån tar hon upp en mindre genomskinlig plastpåse som hon räcker över till värderingsmannen. Han tar emot påsen och tippar ut innehållet. En guldkedja och en guldfärgad berlock. När han tar tag i ändarna på kedjan och sträcker ut den slås han direkt av att den är trasig. Den ser ut att vara avklippt med tång. Men sånt kan ju hända. I övrigt är det inga konstigheter. Då återstår bara en sak innan pengarna ska betalas ut. Kvinnan räcker över sitt pass och registreras. Sen lämnar hon auktionsfirman några tusen kronor rikare. Ingen vet då att det är hon som är sjukhustjuven. Det här avsnittet ska handla om hur patienter blivit av med smycken och andra värdeföremål när de varit inlagda på Danderyds sjukhus. Stölder för flera hundratusen kronor som pågått år efter år, utan att någon skyldig har kunnat hittas. Det ska handla om hur en stöld i ett hem en dag leder in polisen på ett spår som gör att en misstänkt kan ringas in. Det här är jakten på sjukhustjuven. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Det började med att jag mådde dåligt i min KOL. Så senare på eftermiddagen så ringde vi 1177. Och de skickade en ambulans som jag skulle åka in till Danderyd med.
Vi är hemma hos Ulla Bergström, 76 år, som bor utanför Stockholm. Hon berättar om en dag i januari förra året då det plötsligt blev bråttom att komma till sjukhuset. Hon hade problem med andningen på grund av sjukdomen KOL.
Och jag kommer fram till Danderyd inskrivningen. Sen var det en sköterska som hämtade mig och körde in mig i ett undersökningsrum.
Ulla fick vänta ett tag innan sköterskan kom tillbaka.
Och senare kom han och tog blodprov. Och sen upplyste han mig att någon timme eller drygt att jag skulle på röntgen. Och varpå jag skulle byta till sjukhusskjorta och ta med alla smyckena, vilket han hjälpte mig med.
Ja, Ulla hade en del smycken på sig, men hon hade inte tagit på sig dem just för att de skulle till sjukhuset. Utan det är kära ting som hon alltid bär på sig.
Ja, jag hade ju då 3 halsband. En tjock Bismarcklänk. Jag hade mina vigselringar och min klocka.
Och sen blev det plötsligt snabba ryck när hon skulle till sjukhuset.
Ja, i och med att jag åkte ambulans då så tänkte inte jag på att ta med dem hemma. Så de hade jag ju på mig hela tiden.
En av ringarna var alltså hennes vigselring.
Så var det min mans vigselring som jag gjort om till ett hängsmycke. Så var det ett vigselring som omgjort till ett hjärta som var min mormors. Och sen guldkedjor till dem då.
Smyckena har ett betydande ekonomiskt värde, men kanske framförallt ett stort affektionsvärde. De betyder mycket för Ulla.
I och med att det var mina vigselringar. Så de var väldigt högt värde för mitt vidkommande.
Men nu skulle alltså smyckena av. De kunde inte åka med när Ulla skulle in i röntgensalen. Den manliga sköterskan verkade vilja skynda på med att hjälpa henne.
Och sen så sa han åt mig att jag även visar ringarna och klockan. Och klockan nästan slet han av mig, så bråttom var det. Så David, det är ett glasögonfodral och jag hade det i min väska.
Sen kom det nya bud.
Men sen efter mycket om och men, det var ingen röntgen. Och jag tänkte innan då skulle jag gå på toaletten. Innan röntgen. Och det tog lite tid då, i och med att jag var tvungen att gå med rullatorn då. Och jag tror jag hörde någon gick i dörren, men jag tänkte inte på det.
När Ulla kom tillbaka ut i rummet var det tomt. Det var ingen där. Snart kom en annan sköterska och nu var det återigen nya bud. Nu skulle hon köras till Sollentuna för att få vård där. Det blev transport dit och hon fick stanna över natten. Dagen efter så gjorde hon upptäckten.
Det var dagen efter på Sollentuna som jag skulle sätta på med dem. Och då det var hela glasen och fodralet borta.
Ulla kunde först inte tro att det var sant. Hennes käraste ägodelar var borta.
Jag fick ju en chock. Jag var ju helt ställd. Jag kunde inte prata. Jag var stum.
När hon samlat sig bad hon att få prata med personalen.
På Sollentuna var det ju översköterska som kom och var väldigt trevlig. Satt väldigt länge och pratade med mig för att försöka lugna ner mig.
Men Ulla tänkte att sakerna försvunnit redan på Danderyds sjukhus. Så hon ringde dit. Där var det inte alls samma bemötande.
Fruktansvärt otrevliga när jag ringde. Och sa vad jag misstänkte. Och då sa de ena åt mig att nej, jag ska minsann inte anklaga någon. Så det var jag fick till svar. När jag sa att jag misstänker vem det var. För jag sa att det var bara den personen som visste var smyckena var. Och att jag hade tagit av med dem i och med att han hjälpte mig ta av med dem.
När Ullas smycken försvinner är det långt ifrån första gången som någon blir av med sina värdesaker på Danderyds sjukhus. Tvärtom. Det här har varit en lång följetong som lett till mängder av polisanmälningar. Men det har aldrig lett till någon jakt efter någon tjuv. För ingen förövare har lämnat några spår. I det här avsnittet tänkte vi berätta om när det plötsligt hände. Hur ledtrådar en dag uppenbarade sig. För att förstå den här historien får vi börja med att backa något år.
Polismyndigheten har ju uppmärksammat för något år sedan att det var mycket stölder på Danderyds sjukhus.
Det här är Caroline Nilsson, utredare på polisen. Och precis som hon berättar så märkte polisen tidigt att mycket värdesaker försvann från Danderyds sjukhus. Det kom in mängder med anmälningar från patienter som blivit av med guldsmycken och andra värdesaker.
Man började ju först att titta på vad kan vi göra för att häva det här. Så man började med att försöka jobba brottsförebyggande.
Ja, genom att informera på sjukhuset och genom ren närvaro ville de se om det gick att stävja problemet.
Vi hade patruller som patrullerade på plats på sjukhuset och man kunde se att det hade effekt och att det minskade.
Men framgången med den här metoden var kortvarig.
När patrulleringen upphörde så tog det inte lång stund förrän det kom igång igen.
Trots mängden av stölder fick polisen väldigt lite att gå på. De visste inte var de skulle börja leta. Fanns tjuven bland de anställda? Var det någon anhörig till någon patient eller någon annan som hade tillgång till sjukhuslokalerna?
Då inledningsvis så hade vi ju ingenting att gå på faktiskt.
Men även om det inte gick att ringa in någon misstänkt så gick det att skönja ett mönster. Detaljer som gick att känna igen i fall efter fall. Det var till exempel nästan alltid samma typ av saker som försvann.
Ja, framförallt guldsmycken. Värdesaker. Guldpriset har ju varit väldigt högt så det är ganska betydande värden ändå. Oftast. Och är det lite äldre smycken så är det oftast lite mer karat i dem och de är lite tyngre.
Ett annat mönster gällde brottsoffren. Det var nästan genomgående samma typ av personer som blivit utsatta.
Ja, men sjuka patienter. Oftast väldigt sjuka och ganska ofta lite äldre personer.
Det här bidrog till att ärendena blev så svårutredda. För i många fall handlar det om personer som varit svårt sjuka. Som kanske upplevt att livet stått på spel. Och då har de och deras anhöriga varit fullt fokuserade på just det.
När du är jättesjuk, du kan ju gå till dig själv bara. Du har ju inte riktigt koll på dina saker. För det är ju inte det som är det primära. Dina anhöriga kanske inte heller har koll på dina saker. För det är inte det primära, utan det är ditt mående. Och personalen måste jag väl ändå säga att jag uppskattar ju att de prioriterar vården. Så det är ju inte sakerna som man tittar på mest.
Det här har gjort att vissa inte ens varit säkra på om de blivit bestulna.
Folk liksom betvivlar sig själva och tror att de har förlagt mycket av de här sakerna. Vi har ju upptäckt att vi har plockat upp utredningar där vi kan se att det här är en stöld. Men det är anmält som en förlust. För man vet inte riktigt, är det jag som har lagt bort det här?
Men i flera fall har det alltså ändå lett till anmälningar. Anmälningar som lagts ner en efter en.
Man måste ju någonstans prioritera när man ska lägga mycket krut på någonting. Eller vad är sannolikheten att vi kommer reda ut det här, helt enkelt? Och sannolikheten har ju varit minimal eftersom vi inte har haft något konkret att gå på.
Polisen har ingenting att gå på. Värdesaker fortsätter försvinna från Danderyds sjukhus. Men så en dag så händer något. Från ingenstans kommer ett spår.
Det är ju en man som polisanmäler i City att han har blivit av med föremål.
Det här handlar alltså inte om en stöld från något sjukhus. Utan mannen har blivit av med saker i sitt hem.
Inledningsvis så saknar han supkoppar i silver, alltså silverföremål gör han. Så det är där han polisanmäler från början.
Supkoppar, små bägare i silver att dricka ur. Mannen har även märkt att det försvunnit en klocka och en skål. När polisen förhör honom berättar han att det finns en annan person som har nyckel till lägenheten. Han verkar själv knappt tro det. Inte kan väl hon ha tagit supkopparna? Men han ger polisen ett namn.
Och under den utredningen så framkommer det att han har en relation med en kvinna som jobbar på sjukhuset i Danderyd.
Kvinnan han pekar ut kallar vi i det här avsnittet för Maria. Det här blir startskottet för en större operation.
Då är det ju kollegor där i City som tar kontakt med Södra Roslagen. Och hela polisområdet Nord skulle jag vilja säga sätter sig ner och tittar på vad kan vi göra. Om man sätter ihop en arbetsgrupp och börjar jobba då.
En av sakerna polisen gör är att kolla med olika pantbanker och andra försäljningsställen. För när man lämnar in saker på pantbanker så ska banken behålla sakerna orörda i minst 30 dagar. Dels för att den som lämnat in grejerna ska kunna ångra sig. Och dels för att just förhindra att stulna saker säljs. Det här arbetet ger resultat.
Om jag har förstått hela saken rätt så är det där någonstans man träffar rätt och ser att de här är inlämnade på det här försäljningsstället.
Ja, polisen lyckas spåra supkopparna. Och de hittar också övervakningsfilm som än tydligare knyter Maria till brottet. Filmer från försäljningsstället.
Så det fanns ju film och bild på när hon kommer dit och när hon packar upp varorna på en bänk och säljer dem.
Nu intensifieras arbetet.
Man gör en finansiell utredning utav den som man misstänker. För att se vart det pengarna kommer ifrån och vad man har för kassaflöden liksom.
Samtidigt letar godsspårare efter fler bevis på att Maria stulit och sålt värdesaker. Under utredningens gång kommer flera anmälningar upp som utredarna nu vill se om de kan koppla till henne.
När jag och min kollega blir involverade som utredare, då finns det ju en lång lista där vi måste gå igenom ärende efter ärende för att se, kan det vara den här misstänkta som har varit involverad här också?
Fler fall hittas.
Vi kan visa på att det finns fler föremål som hon har sålt. Där man har varit noggrann både vid när polisanmälan har gjorts och den som har nedtecknat polisanmälan har varit noga med, och, med beskrivningen av föremålet. Det har funnits gravyr och sådana saker. Och även försäljningsstället har varit noggrann när de har tagit emot, så man har kunnat matcha grejerna.
Maria knyts allt tydligare till de stulna sakerna.
Och dessutom då matcha i tiden med att hon har fått en intäkt från försäljningsstället. Och att vi har kunnat placera henne på sjukhuset under den perioden som stölden har begått.
Mycket av det här utredningsarbetet sker i hemlighet. Maria är fortsatt på fri fot under hösten 2025 samtidigt som kartläggningen pågår. Men i december har polisen tillräckligt för att slå till.
Man har ju då fått beslut från åklagaren om att hon ska gripas och man ska göra en husrannsakan. Men när gruppen som ska göra de här uppgiften kommer till hennes hemadress så är hon inte hemma.
De bestämmer sig ändå för att gå in för att se om det går att hitta några bevis i hennes hem.
Man gör en husrannsakan då, men man vet inte riktigt vart hon är någonstans.
Så efter det här åker polisen därifrån. Kort senare händer något.
Sen så kommer hon själv till Solnas polisstation, för hon har kommit hem och då har ju vi bytt låset och det är avspärrat just för att vi har gått in och gjort husrannsakan. Så då kommer ju hon till polisstationen för att fråga vad det är som händer, och då grips hon där.
Gripandet når snabbt nyheterna.
Den kvinna som gripits misstänkt för att ha stulit guld från patienter på Danderyds sjukhus misstänks även för en stöld för flera år sedan, skriver Aftonbladet. Dokument från tingsrätten visar att hon misstänks för en stöld under 2020. Hon är också misstänkt för flera stölder i år.
När Maria greps hoppades många att det äntligen skulle innebära slutpunkten för stölderna på Danderyds sjukhus. Att tjuven nu hade åkt fast och att de inlagda därmed skulle få ha sina värdesaker i fred i fortsättningen. Men i den mån det fanns en förhoppning om att stölderna nu skulle upphöra så blev den kortvarig. P4 Stockholm.
Värdesaker fortsätter att försvinna från Danderyds sjukhus trots att en misstänkt kvinna greps i december. På sin hemsida så skriver sjukhuset att ett 15-tal anmälningar om förlorade smycken och klockor har kommit in sedan början av december, då kvinnan som var anställd på sjukhuset häktades misstänkt för grov stöld.
Ja, patienter fortsatte att bli av med värdesaker. Stölderna var nästan lika omfattande som förut. Och en av de som drabbades var 76-åriga Ulla som vi pratade med i början av avsnittet. Hon blev bestulen den 7 januari. Bara en månad efter att Maria gripits och blev alltså av med både en klocka, flera halsband och vigselringar. När vi träffar Ulla berättar hon att hon är både arg och ledsen. Ekonomiskt hade sakerna ett betydande värde. När det blev dags att polisanmäla kontaktade hon en handlare för att få reda på vad klockan var värd.
Och då berättar han att han själv sålde just den här klockan. Och det var han som sa mig vad värdet var. Att den var värd över 25 000 idag.
Men det som kanske svider mest är förlusten av det som kallas affektionsvärdet. Själva känslan av värdet. Den personliga betydelsen.
Ja, de betyder ju jättemycket. Verkligen mycket. Det är ju ett minne för livet som försvann. Det är bara borta. Det finns inga pengar i världen som kan ersätta dem. Det är inte för mig i alla fall.
Ulla kan bara hoppas, men tror egentligen inte att hon kommer få återse sina käraste ägodelar.
Jag har skickat kopior på polisanmälan och smyckeförteckningen till olika såna här guldbolag. För att de skulle hålla, några har svarat att de skulle hålla lite spaning. Samt att de är tvungna att ha grejerna kvar i 6 månader innan de får göra någonting av smycken eller dylikt.
Hon har känslan att polisen inte kommer att kunna vara till någon hjälp.
De har nog så mycket att göra, polisen, med såna här. Och sen är det väl det att såna här småstölder som det kallas, de är ju inte prioriterade.
Samtidigt förstår hon svårigheterna.
polisen gör väl så gott de kan, för det är ju ganska svårbevisade stölder tyvärr. Det är väl där största problemet ligger. Jag tror inte de klarar av de här stölderna. Nej, det är så brett och sen här finns det så många som köper guld. Och det finns ju hundratal. Och polisen kan inte kontrollera alla.
Ulla är istället framförallt kritisk mot sjukhuset. Hon menar att det är där som det brister.
Ja, men det, efteråt så känns det ju fruktansvärt att man... Det är som min son sa, man ska ju inte slå den som redan ligger. Det är ju fruktansvärt att ge sig på sådana människor. Där kan vi, Danderyd kan ju slå igen. De kan bomma igen sitt sjukhus. I mina ögon.
Efter att Maria gripits fortsätter utredningen. Anmälningar om stulna föremål granskas på nytt och sen läggs en sorts pussel. Polisens utredare Caroline Nilsson berättar att de viktigaste bevisen blir kvinnans bankkonton. Alla insättningar hon fått från olika guldhandlare som talar sitt tydliga språk.
Rent finansiellt att det är hon som har fått in pengarna och att vi kan bevisa att hon har jobbat under den perioden som målsäganden har vårdats på sjukhuset.
Till det här läggs dokumentation från olika försäljningsställen dit Maria kommer med föremål som hon lämnar över. Filmerna visar hanteringen av sakerna.
Hur de värderas. Man kommer överens om ett pris och hon lämnar kvar varorna och lämnar. Och sen så ser man då finansiellt att hon får en inbetalning från försäljningsstället på sitt konto.
Av de många hundra stölderna på sjukhuset vaskas det fram ett antal anmälningar som pekar mot Maria.
När vi börjar så har vi en lista på kanske 30 som vi tror skulle kunna vara hon. Och i slutändan så är det 3 som vi bevisar. Vi kan avföra henne från flera.
Ja, under en 5-årsperiod landar utredarna i att de kan bevisa att 3 av de föremål som Maria sålt kommer från patienter som varit inlagda på Danderyds sjukhus dagar när Maria har jobbat. Samtidigt finns det mycket mer som hon sålt.
Ja, vi har ju kommit fram till att det är vid 122 tillfällen som vi misstänker att hon sålt och pantsatt gods som inte kan bevisa sig hennes egna.
De här 122 gångerna har Maria sålt smycken där det inte går att få fram hur hon får tag i dem. De här guldsakerna är heller inte polisanmälda som borttappade eller stulna. Och att det inte är anmält kan det finnas olika förklaringar till.
Jag kan väl tänka mig att i vissa fall så kanske man inte vet att det är förlorat. Vi har ju ärenden där målsäganden har avlidit sedan det hände. Anhöriga kanske inte visste. Det kan ju vara en sak. Det kan ju vara att man själv tror att man har slarvat bort det så att... Ja, det var tråkigt, men då så gör man ingenting med det.
Eftersom ursprunget inte går att styrka blir uppfattningen ändå att det rör sig om stöldgods som Maria sålt. Caroline Nilsson har för sin del en personlig uppfattning.
Jag tror ju att de kommer ifrån sjukhuset. Det är min personliga reflektion. Därför att jag tycker inte att vi kan se i utredningen att det skulle ha skett stölder någon annanstans kopplat till våran misstänkt.
För mycket av det Maria säger, att det rör sig om hennes eget guld som hon bland annat köpt på Blocket, det har kunnat avfärdas.
Vi har verkligen letat efter möjligheter för att visa att det är som hon säger. Vi har varit i kontakt med Blocket och eBay och Tradera och sådana. Och försökt hitta, och vi har gått igenom ekonomin och noggrant och försökt jämföra med kontantuttag. Och vi har inte kunnat få fram att det är så faktiskt.
Samtidigt har Caroline Nilsson som utredare sett hur de drabbade påverkas. Personer som blivit bestulna på sina käraste ägodelar när de varit sjuka och kanske knappt blir medvetande.
Ja, men de reagerar olika. En del blir arga. De är jättearga. En del bara gråter för att de är ledsna och gråter. Och en del de blir nästan handlingsförlamade och orkar inte göra någonting. De orkar inte ens delta i utredningen. Så sorg påverkar människor på olika sätt.
Efter drygt 2 månaders intensivt arbete kan Caroline och utredningsgruppen sätta punkt. Förundersökningen blir klar och den 4 februari 2026 väcks åtal. Av de flera hundra stölderna som skett på Danderyds sjukhus kan Maria alltså kopplas till 3. Det gäller en guldklocka år 2020, 2 guldarmband 2024 och 1 guldhalsband 2025. Dessutom åtalas hon för stöld av en mängd föremål hemma hos sin särbo. För det guld som hon sålt vid 122 tillfällen och som gett 1 050 000 kronor åtalas Maria för grovt häleri. Några veckor senare börjar rättegången. Nu ska Maria själv få förklara vad hon menar har hänt.
Hej, god morgon.
God morgon.
Försvaret förmodar jag.
Låt mig.
Försvaret förmodar jag. Åklagaren.
Attunda tingsrätt, sal 7, 16 februari 2026. Där framme till vänster sitter åklagaren och ett målsägande biträde. Och mitt emot, till höger, in till sin advokat sitter den åtalade kvinnan som vi kallar Maria. Hon är drygt 50 år, för dagen klädd i ljusblå tröja, svarta byxor och vita sneakers. Hon tycks inte vilja möta någon annans blick. Efter att åklagaren Emma Kylstedt redogjort för åtalet blir det dags att höra vad Maria har för förklaring. Åklagaren börjar med guldklockan, den som hade ägarens namn ingraverat och som pantbanken fotograferat av.
Du, vill du börja med att berätta själv bara om just det här specifika tillfället, så tänker jag att jag tar lite allmänna frågor sen.
Om klocka?
Ja.
Ja. Nej, jag har verkligen ingen minne av hur den hamnar i min ägo, eller vad man ska säga.
Mm.
Men jag vet ju att jag har pantsatt den, för det visade ju ni att jag hade gjort. Men det, jag har ingen minne av självaste händelsen.
Nej.
Överhuvudtaget.
Mm.
Nej, minnesbilderna av klockan är obefintliga.
Du kan inte minnas, men ifrågasätter du då slutligen att det är du som har pantsatt den här klockan?
Jag har ju pantsatt den.
Du har pantsatt den?
Ja, alltså enligt, ni har ju bevisat det, så att det måste ju vara jag som har pantsatt den.
Mm.
Jag har ju inget annat minne av det.
Liksom. Nej, jag förstår.
Maria medger alltså att de pantsatt klockan. Och eftersom hon inte löste ut den sålde pantbanken den vidare på auktion. Sen vill åklagaren veta lite mer om Maria själv. Hon berättar då att hon jobbat inom sjukvården hela sitt vuxna liv och på akuten i Danderyd i 7 år. Hon säger också att de rutiner som finns med att lägga värdesaker i särskilda påsar som ska låsas in, de följs inte.
Ja, i bästa värld ska det gå till som du har bevisat eller som...
Mm.
Du har förklarat med påsarna och skriva på papper. Och det kan jag säga att det händer aldrig. Det finns en sån rutin. Den är jättefin, men det är ingen som följer den. För man har inte tid att göra det på akuten, för det är så stressigt.
Maria förklarar att på akuten är det oftast just väldigt akut.
Man har oftast jättebråttom. När man ska till röntgen, då är patienten allvarligt sjuk. Så att det är mer fokus på att springa till röntgen. Okay. Man tänker, man lägger en påse och bara allt blir jätteslarvigt och det är syrgas och det är allt möjligt på den här britsen. Så det går väldigt snabbt liksom. Så är det oftast när jag jobbar. Eller det är så på akuten helt enkelt.
Under pandemitiden var det extra rörigt. Och likadant med värdesakerna. Maria hade det jobbigt både på arbetet och hemma. Men hon fick ett tips om hur hon kunde bli av med den negativa stressen.
Det var i alla fall en kollega som föreslog, ska du inte spela på nätet? Det är ganska rogivande, man kommer ifrån allting, testa liksom. Och då gjorde jag det. Börja 2020, jag testade någon gång och det var väl inget mer med det, men sen så fortsatte jag.
Ja, Maria fortsatte spela. Hon kunde inte sluta.
Det var ju så här, ju mer jag spelade desto mer ville jag spela. Så jag fastnade i det. Det fanns ingen hejd på det liksom. Och jag vet inte, det var väldigt mycket spel och spel och spel. Det var det enda jag tänkte på.
Emellanåt vann hon. Men även de pengarna försvann.
Summa summarum, det går alltid till spel. Till slut så är det nollat ändå.
Mm.
Det är liksom, ja.
Spelsuget blev så starkt att Maria inte slutade trots att hon hade noll på sitt konto. Hon säger att hon lånade fram pengar på andra sätt.
Jag har ju sparat lite guld sedan jag var 20 år, så jag har haft massa guldsmycken hemma och sånt. Så jag har ju liksom rensat allt jag har själv för att försörja det här spelandet. Det är jobbigt. Så jag har ju typ tagit allt man äger och har till spel. Och så har man tagit lån och allt möjligt.
Sen kommer åklagaren till den brännande frågan.
Har du också tagit föremål från patienter på sjukhuset?
Ja, det har jag.
Mm. Minns du när du började med det här?
Nej, jag minns faktiskt inte, men det är väl senaste året här.
Åklagaren frågar vidare och undrar över två guldhalsband som Maria ska ha stulit. Det här tillfället minns Maria. Tillfället att stjäla uppstod i det rum som kallas sköljen, där det också finns kassaskåp. Maria skulle hämta något där inne och fick då syn på en påse.
Då har man ju stressat och inte hunnit. Jag har ingen minne om, det kanske stod någon namn eller personnummer, jag vet inte. Men jag tog en påse när jag såg att det var... Det såg ut som guld, så jag tog den här påsen som innehöll två armband och la det i min ficka.
Åklagaren undrar vad som hände sen.
Nej, jag tror att jag beställde någon så här guldbrevgrej. Jag vet inte vilket företag, men... Och så tänkte jag, för jag tror att jag hade pengar att spela för, men jag tänkte som en buffert. Det låter helt sinnessjukt, jag vet. Men det var så jag tänkte.
Det här var i november 2024. I juli 2025 hände det igen. En kvinnlig patient blev då av med ett guldhalsband med en opal. Också det minns Maria. Kvinnan hade röntgat så skulle sen flyttas tillbaka.
Så det gick väldigt fort allting. Så man försökte göra så bekvämt som möjligt för henne. Så att det var fräscht i sängen för att sen flytta över henne. Och då... Plockar man på sig saker och det är rörigt. Man vill bara få över patienten så fort som möjligt till den här sängen. Och jag tror att jag stoppade på mig den här påsen då. Med hennes smycken. Alltså det var ju bara för att vi skulle röja undan. Och sen ska hon få tillbaka sina grejer.
Men annat kom emellan.
Tiden gick. Natten gick väldigt fort för det var larm efter larm. Det var en sån där katastrofnatt. Vi är väldigt underbemannade. Vi räcker inte till. Så man tog larm efter larm och sen... när jag skulle hem i alla fall. Klockan blev till slut 7. Och då ska man ju hem och byta om.
Sen vid omklädningen så upptäckte Maria påsen igen.
Jag kom ju på att jag hade glömt att lämna den då i tumultet där. Det var så mycket. Så hade jag den i handen och hade mina vanliga kläder och skulle gå. Det är jättejobbigt. Men jag skulle... Min tanke var att jag skulle gå och lämna det här smycket. Och så blev det inte så. Då tänkte jag liksom, nej men jag kan panta det istället och spela för. Låt, jag tycker det är jättejobbigt. Men jag skulle lämna smycket men det blev inte så. Jag gjorde inte det.
Maria tog med sig påsen hem.
Jag vet inte hur jag tänkte, men jag ville bara spela, så jag gick till Kaplan och pantade, eller sålde eller pantsatte eller vad det heter. Lämna in det, och sen så fick jag in pengarna på kontot och så började jag spela det första jag gjorde när pengarna kom in.
Det handlade om drygt 7000 kronor. Pengar som försvann lika fort som de kommit in.
Sen gick jag hem och jag tror att på vägen hem nästan tog pengarna slut. Jag spelade under vägen jag gick dit, eller ifrån Kaplans. Jag vet inte vad jag ska säga mer.
Värdet på det stulna vid de här tre tillfällena varierar från runt 3000 upp till drygt 7000 kronor. Samtidigt under de här åren, 2020 till 2025, har Maria sålt eller pantsatt smycken och andra värdeföremål vid 122 tillfällen till ett värde av 1 050 000 kronor. Men inte i något av de fallen har det gått att utreda varifrån guldet kommer. Åklagaren menar att det finns skäl att anta att allting är stulet, men kan inte bevisa det. Därför åtalas Maria på den här punkten för grovt häleri, inte stöld. Tidigare har Maria inte sagt så mycket om hur hon fått tag i guldet, men nu har hon en förklaring.
Jag kan börja med att gå tillbaka i tiden. När jag var 18 år så bestämde sig mina föräldrar för att jag skulle bli bortgift i Marocko. Så vi åkte dit och så blev jag bortgift med den här jätterika mannen då.
Ja, Maria berättar att hon blev bortgift med en jätterik man. Och han kunde lämna en enorm hemgift, en gåva i guld.
Sen de står för bröllop och allting och så. Så att jag fick en hemgift på 500 000 i guld. För det är det man gör i Marocko, kanske andra arabländer också.
De gifte sig. Maria åkte hem till Sverige och efter ett tag kom maken efter.
Och så missade jag ju gymnasiet, så jag fick om ett år där. Och då var jag 19 och vi skilde oss ganska omgående då. Och då hade jag de här guldsmyckena som jag fick då. Kvar efter det, för man får ju behålla det när man har skilt sig. Så han fick åka hem till Marocko tillbaka, för vi skilde oss. Och sen har jag behållit de här smyckena då.
Ja, redan som 19-åring hade Maria plötsligt alltså en stor guldskatt.
Och så frågar jag mamma, vad ska jag göra med det här? Ja, men det är jättebra att ha och samla på och spara på. För att när det blir dåliga tider, då kan du använda det som pengar eller sälja. Och det är den vägen, då har jag börjat spara på guld sedan jag var typ 20 år.
Maria säger att de började spara och skaffade ytterligare guldsmycken till sin allt större samling. Bland annat köpte hon guld på Blocket. Och det var från den här samlingen som hon sen började ta saker och gå till olika guldhandlare. 122 gånger under 5 år. Men åklagaren Emma Kylstedt tycks inte övertygad om sanningshalten i den här berättelsen.
Du har ju pratat om det här i förhör, att du har varit gift.
Ja.
Du har inte nämnt det här exakt med att du skulle ha fått någon hemgift eller att den har varit på 500
000. Nej, och det kan jag också tala om, att det finns dokumenterat i både avtal och i form av bilder. Men det är så långt tillbaka i tiden, men det går att rota fram kan jag säga.
Okej. Minns du vad du har sagt mer i förhör om de här föremålen?
Ja, att jag har köpt på Blocket och det har jag gjort. Men jag menar, jag har inte köpt senaste 5 åren. Utan jag har ju tagit av det jag har ägt tidigare för att försörja mitt spelmissbruk.
Åklagaren påpekar att Blocket inte känner igen Maria som kund.
För Blocket har inte kunnat hitta dina kontaktuppgifter överhuvudtaget i system.
Nej, men jag hade säkert en annan adress. Jag menar inte att jag har köpt nyligen från Blocket. Jag menade tillbaka i tiden. Och jag tror inte det var samma system då ens en gång.
Maria säger att hon också fått ärva en hel del. Bland annat från sin gammelmormor.
Och sen har jag liksom, när jag blev spelberoende, då tar man ju av allting annat. Och sen till slut finns det inget att ta av. Då tar man av det man har. Alltså det man egentligen inte ska ta av. Det är det enda jag äger. Jag har ingenting annat. Och det har gått upp i rök. I spelandet. Det är därför jag har pantat och pantat och pantat. För att försörja mitt jävla spelmissbruk. Ursäkta uttrycket.
Mycket längre än så kommer inte åklagaren. Om det faktiskt funnits någon guldsamling tycks inte gå att klarlägga. Några veckor efter rättegången, den 4 mars, kommer domen.
En kvinna som varit anställd på Danderyds sjukhus döms till 2 års fängelse för att under flera års tid ha stulit smycken från äldre patienter.
Ja, Maria fälls för de 3 stölder på sjukhuset hon stod åtalad för och de rubriceras som grova. Hon fälls också för stölder hos sin särbo. Men det allvarligaste rent juridiskt gäller grovt häleri. Alltså allt det guld som antagligen är stulet och som hon sålt eller pantsatt vid 122 tillfällen. Några veckor efter att domen fallit överklagar Maria till hovrätten. Det innebär alltså att domslutet kan komma att ändras. Så hur det här slutar rättsligt, det återstår att se. Vi har frågat Danderyds sjukhus vad de vill säga till patienter som blivit av med värdesaker. Chefläkare Corinne Pedroletti säger i ett skriftligt svar:
det är naturligtvis oacceptabelt att bli av med ägodelar när man besöker vården. Vi vädjar till patienter att lämna sina värdesaker hemma. Men om man ändå har på sig smycken och klockor så hjälper vi till och låser in dessa. Patienten får ett kvitto och personalen antecknar omhändertagandet i patientjournalen.
Hon tillägger att detta numera sker direkt när patienten kommer in. På fråga varför stölderna fortsätter säger chefläkaren:
den enkla förklaringen är att det finns fler än en individ som tagit värdesaker. Vi fortsätter arbetet i nära samarbete med polisen och kan därför inte i nuläget säga så mycket mer.
Corinne Pedroletti svarar också om bemötandet som Ulla fått.
Vi tycker att det är mycket tråkigt att höra att en patient blivit dåligt bemött. Vi beklagar det och skulle vilja uppmana henne att återkomma till oss så att vi kan reda ut det som inträffat.
Beskedet om att en tjuv på Danderyds sjukhus till slut kunde dömas kom som en glad nyhet för Ulla. Även om just hennes smycken inte kan kopplas till det ärendet.
Hon skulle ha haft 10 år i mina ögon. Minst. För det är att skända gamla människor. Eller överhuvudtaget stjäla från andra människor på ett sjukhus.
Ulla blev upprörd när det hände. Och hon är fortfarande arg idag.
Jag får ju äta lugnande nu. Jag klarar inte av dagen annars. Första veckan hade jag ju panikångest så fort jag gick upp ur sängen. Så jag var ju ringde en sån där jourhavande psykolog och pratade med. Men nu går jag ju på tabletter så nu klarar jag av dagen i alla fall.
Hennes tillit till andra människor har samtidigt fått sig en knäck.
Jag har väl vissa som jag litar på till 100%. Annars är jag väl ganska nedslagen vad det gäller kontakt med andra människor som jag inte känner. Så det är jag lite försiktig med nu.
Det gäller bland annat när det kommer nya från hemtjänsten.
Jag har ju haft hemtjänst tidigare. Nu har jag några från den tiden som kommer till mig. Sen har jag några nya, men jag brukar höra på dem när vi sitter och pratar. Då hör man vad det är för människor.
När vi spelar in det här är Ullas smycken fortsatt försvunna. Om hon någonsin kommer att återse dem, återstår att se. Smyckena bar på mycket historia. Små minnen från det liv som Ulla levt. Och nu är de borta.
Ja, det var ju dels för att det var mina vigselringar. Min mans vigselring som jag gjort om till smycke. Min mormors vigselring som jag gjort om till smycke. Och Bismarcklänken fick jag i gåva på 60-talet. Så att jag har ju haft sakerna väldigt många år. Det är det som är så tråkigt.
Du har lyssnat på Jakten på sjukhustjuven, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio. Chefläkarens svar är återgett med hjälp av AI. Producent var Marcus Ulfsand. Reporter Beri Sangana. Ansvarig utgivare Lotta Folker. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.